Det är torsdagen den 11 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Får man inte vara klimataktivist och samtidigt jobba på vissa svenska myndigheter? Är det så att man till och med kan riskera att få sparken bara för att man medverkat i vissa fredliga manifestationer? Den frågan har idag ställts efter en artikel i Dagens Nyheter som publicerades igår. Artikeln handlar om en kvinna. I artikeln kallas hon Anna och det tänkte jag vi kan fortsätta göra i den här podden. Anna var provanställd på Energimyndigheten. Och i förra veckan avbröts den här provanställningen. Anna arbetade nämligen som samordnare för Sveriges gasförsörjning, en tjänst som är så kallad säkerhetsklassad. Det innebär att myndigheten bland annat ber säkerhetspolisen om hjälp med kontroll om de personer som innehar tjänsten. Bakgrunden är också att i förra veckan publicerade tidningen Fokus en artikel med rubriken "Klimataktivist anställdes på samhällskritisk tjänst på Energimyndigheten". Den artikeln handlar om just Anna. Fokus berättar där att Anna är engagerad i det klimataktivistiska nätverket Extinction Rebellion, en grupp som ägnar sig åt civil olydnad. Och civil olydnad, det är enligt Nationalencyklopedin ohörsamhet, lagbrott och uppmaning till lagbrott under åberopande av moraliska principer som står över lagar, regler eller order. När Fokus publicerat sin artikel förra veckan skrev också vi på Svenska Dagbladets ledarsida om saken. Igår kom alltså Dagens Nyheters artikel där Anna menar att anklagelserna om att hon skulle utgöra en säkerhetsrisk är absurd. Hon har hela tiden varit öppen med sitt engagemang som varit i en underavdelning till Extinction Rebellion som heter Rebellmammorna. Som då inte ägnar sig åt civil olydnad. Hon menar själv att hon aldrig har deltagit i sådan utan enbart i tillståndsgivna manifestationer. Det enda jag har gjort är att sitta ner och sjunga om klimatet för mina och andra barns skull, säger hon också till Dagens Nyheter. Dagens Nyheters text igår följdes bland annat upp av en artikel, en ledartext i tidningen ETC, där den politiska chefredaktören Annie Krona skrev så här, och det ska jag citera. Hon berättar då först om den ursprungliga artikeln i Fokus och sen skriver hon citat. Mot bakgrund av den allt hårdare retoriken kring klimataktivister var det förväntat att klassiska aktivistkritiker skulle ta bollen och springa med den. Förväntningarna infriades bland annat av Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida. I en text på rubriken "Staten har öppet hus för säkerhetshot" uppmanade han Carl-Oskar Bolin, Moderaterna, minister för civilt försvar, att ta myndigheternas generaldirektör Robert Andrén i örat. Bolin svarade snabbt i ett inlägg på X där han med Aja Bajaton meddelade att han följt Wennblads uppmaning. Det var bara fort och fel. Fort då det inte alls handlar om något säkerhetshot. Fel då minister inte ska detaljstyra en myndighet. Så långt ETC, vars text alltså innehöll kritik såväl mot Peter Wennblad som mot minister Carl-Oskar Bolin. Det var en lite lång inledning, men jag tror den behövs för att det är lite komplicerat det här och det är bra om vi har bakgrunden klart för oss. Det här är ett av dagens stora samtalsämnen, bland annat på sociala medier. Och historien väcker förstås en del frågor. Några av dem ställde jag i inledningen. Jag tänkte att vi skulle grotta lite djupare i det här idag. Och det är jag glad att hälsa min kollega Peter Wennblad välkommen hit. Hej på dig Peter.
Hej, tack så mycket.
Tack själv. Säga då också att vi har bett Annie Krona från ETC att vara med på podden också, men hon hade tyvärr inte möjlighet idag. Jag tänkte börja med dig Peter, med vad du har skrivit. Du skriver så här i ingressen till din text. Att Energimyndigheten gav ett säkerhetsklassat jobb till radikal klimataktivist väcker 1000 frågor om Sveriges förmåga att skydda sig mot säkerhetshot. Och de måste få svar. Du behöver inte nämna 1000 frågor, men vilka är de viktigaste frågorna du tycker det här väcker?
Nej, men eftersom när man får en säkerhetsklassad tjänst så genomgår man en säkerhetsprövning. Precis som du sa, gör Säpo en del av den. Alltså, man gör registerkontroller om man har begått brott eller något annat. Men det görs också en personlig lämplighetsbedömning som är minst lika viktig och som görs av den anställande myndigheten. Och det här görs då utifrån en vägledning från Säpo. Och där det uttryckligen står att så politiskt engagemang, ideologisk övertygelse, engagemang i föreningar kan utgöra en lojalitetskonflikt. Och att myndigheten måste göra en bedömning om det finns risk för att personen i fråga inte är lojal mot de intressen som man är satt att bevaka och vad säger, mot det uppdrag som myndigheten har.
Okay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och vilken är frågan det här veckan då?
Ja, så frågan är hur kunde Energimyndigheten ge en aktivist i Extinction Rebellion som vill att all användning av fossila bränslen ska upphöra omedelbart och som är med i ett nätverk som använder civil olydnad och sabotage för att stoppa användningen av fossila bränslen på en tjänst där man ansvarar för Sveriges försörjning av naturgas som ju är ett fossilt bränsle och där man har tillgång till uppgifter som för den som skulle vilja sabotera till exempel för en, alltså Extinction Rebellion har ibland gjort en blockad mot oljehamnen i Göteborg och just längs västkusten finns det många samhällsviktiga industrier som är beroende av naturgas och den här personen får liksom direkt insyn i alla sårbarheter i naturgasförsörjningen.
Så du menar att Anna skulle aldrig ha fått den här provanställningen?
Alltså, jag vill inte, alltså, uppenbart tycker Energimyndigheten att, alltså, Energimyndigheten måste ha brustit här eftersom som de valde att ta ifrån henne de här arbetsuppgifterna. Men och det väcker då frågan om liksom, när det står klart och tydligt i vägledningen för säkerhetsklassning att man måste ta hänsyn till sånt här. Och Energimyndigheten påstår att man har genomfört en säkerhetsprövning. Antingen så stämmer inte det, eller min slutsats blir att antingen stämmer inte det eller så har man brustit grovt eftersom man uppenbarligen när man får frågor från medierna omedelbart lyfter bort henne från sina arbetsuppgifter. Och då blir ju, nu kan vi komma till liksom den första av 1000 frågor, så här, om Energimyndigheten på ett så flagrant vis liksom inte följer den här vägledningen. Vilka andra myndigheter gör det? Alltså de här säkerhetsprövningarna som görs i statliga myndigheter för att förhindra det här. Om ett sånt här, om det här slinker igenom, hur ofta händer det på andra myndigheter?
Fast nu beskriver ju du det som ett sakförhållande att det har slunkit igenom. Alltså dels så klarade hon den säkerhetsprövning som har gjorts. Och dels menar ju Anna själv att hon skulle vara ett säkerhetshot. Det menar hon är nonsens.
Ja, men jag drar ju slutsatsen av att när Energimyndigheten väljer att lyfta bort de här arbetsuppgifterna hos henne så drar ju de samma slutsats att det finns en lojalitetskonflikt här.
Kan man inte tänka sig att det har fattats två beslut av Energimyndigheten här? Dels en i opressat läge där man genomförde en rutinartad undersökning och som Anna säger, hon var öppen på alla sina sociala medier om vad hon tyckte och sånt och då godkände man henne. Sen ringer journalister och frågar och då blir det plötsligt besvärligt och då tänker man kanske att vi vill inte ha någon mediaskandal och då riktar man om lite och då gör man en andra prövning. Vad är det som säger att den andra prövningen var mer korrekt än den första?
Nej, det kan man naturligtvis inte veta, men om man går till liksom den vägledning som Energimyndigheten säger att de följer så framgår det för vem som helst att så här, den här frågan, vad ska jag säga, den här risken för lojalitetskonflikter är ju omöjlig att inte se. Och då vill man ju gärna veta så här, ja, men vilken bedömning gjorde Energimyndigheten? Det vill då Energimyndigheten inte svara på eller vill inte svara på när jag frågar dem om det. Och det var ju därför som jag då i min artikel riktade en uppmaning till Carl-Oskar Bolin, att om Energimyndigheten inte vill förklara det här för medierna så bör de rimligen göra det för den minister som är ansvarig för det civila försvaret.
Vi ska till lyssnarna bara kort. Många av er har säkert genomgått såna här bakgrundskontroller. Jag och jag antar Peter också gjorde det exempelvis när vi blev anställda på Svenska Dagbladet. Och då använde man en extern aktör. Och då, jag tror att under sociala medier för mig stod det att vi har gått igenom hans sociala medier och finner inget som avviker på något sätt. Alltså, de visste vem jag var och att jag tyckte saker och därför stod det att jag tyckte liberala saker, men det var ingenting annat. Jag antar det stod något liknande i ditt resultat, Peter.
Gud, jag minns faktiskt inte om jag gjorde en säkerhetsprövning. Däremot har jag gjort en säkerhetsprövning och genomgått en tre timmar lång säkerhetsintervju för att få gå med i hemvärnet.
Ja, jag har tidigare som konsult jobbat med en del platser där det har varit säkerhetsprövning och då blir man också samtala. Men man kollar i alla fall sociala medier. Okej, vi får väl... Så långt Anna, vi säger då att man kan då själv läsa hennes version i Dagens Nyheter och då menar ju hon att hon avfärdar det här att hon skulle kunna utgöra ett säkerhetshot.
Ja, och det skulle jag säga skulle i sig kunna vara diskvalificerande för en säkerhetsklassad tjänst. Därför att i den här vägledningen för säkerhetsprövningen så står det att en sak som man måste titta på är om personen i fråga själv förstår att det finns risk för lojalitetskonflikter.
Vi ska lämna Anna och prata lite mer generellt om det här med säkerhetsprövning.
Jag vill bara lägga till en sak angående Anna, så det är lätt att få intrycket att liksom att min kritik riktar sig mot henne. Det gör det inte. Hon har ett gediget CV. Liksom rent professionellt så kan jag inte se något annat än att hon var kvalificerad för det här jobbet, utan det är ju liksom det här engagemanget vid sidan av som det är ju Energimyndigheten som i första hand har verkar brustit här, inte Anna.
Okej. För en av de saker som jag har sett att du bland annat diskuterat på sociala medier idag, det är ju det här med att vad en säkerhetsprövning egentligen är, och då är det ju så att en del i den säkerhetsprövningen, det är ju att man då, nu finns det ju olika klasser där, men i vissa fall då kan man inhämta, eller så gör man register, Säpo ska göra en registerslagning och då ska man se ifall man finns i något sammanhang, och där har ju inte den här personen varit aktuell för någonting, men det är inte hela säkerhetsprövningen, om vi börjar där, utan vad är det mer?
Ja, det är en ganska begränsad del skulle jag säga, och det är också märkt att det är många som tror att det är liksom Säpo som gör säkerhetsprövningen. Nej, de gör den här då registerkontrollen. Men utöver det så är det en lång rad andra saker som ska liksom, man ska genomföra intervjuer och göra liksom, ja, men bland annat titta på avtrycket i sociala medier, vad man har för eventuella politiska engagemang etc.
Mm. Så då kan man ju säga då att de flesta myndigheter, förutom de allra känsligaste förstås, de ansvarar själv för sin säkerhetsprövning.
Ja.
Då har ju du bland annat citerat lite på sociala medier just om det här, och jag antar att du har hämtat det här från den här broschyren som man kan läsa på nätet, Vägledning i säkerhetsskydd, personalsäkerhet, som Säkerhetspolisen gett ut just med målgrupper, med målgruppen myndigheter antar jag.
Precis.
Kan du berätta, vad står det där om när det gäller det? För det vi pratar om här, det är ju lojalitetskonflikt kanske framförallt. Vad är det och hur kommer det i spel här?
Alltså Säpos vägledning, den, du sa broschyr, det är faktiskt den är 40 sidor lång. Och sen så gör ju då myndigheterna egna anpassningar utifrån den. Bland det första som står, en av de inledande styckena i den här vägledningen, är då, står det så här, citat. Syftet med säkerhetsprövningen är att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas och om personen är pålitlig från säkerhetssynpunkt samt utreda sådana omständigheter som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.
Okej.
Och ja, för mig är det liksom ganska uppenbart att det finns då en sån sårbarhet här när man är i när man har ett politiskt engagemang som vad säger, delvis står i strid med det uppdrag man har att utföra och man är med i ett nätverk som skulle kunna tänkas vara intresserade av de liksom uppgifter, hemligstämplade uppgifter om sårbarheter i naturgasförsörjningen som den här personen har tillgång till.
Varför skulle Extinction Rebellion vara intresserad av sådana uppgifter?
Ja, därför att de vill stoppa, alltså så de har civil olydnad och sabotage som arbetsmetoder. Alltså det är ju en lång rad aktivister som har blivit dömda för olika brott. Så att det är ju, jag tycker det är svårt att utesluta att de här uppgifterna skulle kunna användas för det. Till exempel mot en sabotera naturgas tillgången för en samhällsviktig industri.
Mm. Nu ska vi så säga att Extinction Rebellion, de vidgår gärna att de använder sig av civil olydnad, men att det är en fredlig metod. När du säger sabotage, vad menar du då?
Ja, alltså sabotage är ju att man har, alltså det är inte att man förstör, slår sönder, så, men så här, man har ju till exempel gjort aktioner mot flygplatsen i Ängelholm som innebar att man liksom stoppade flygtrafik, var tvungen att stoppa flygtrafiken. Man har gjort de här vägblockaderna. Alltså liksom man sabotage i syfte att liksom störa liksom infrastruktur.
Mm. Okej, så vad du egentligen tänker är så här att den kunskap det kan röra sig om är att mycket av gasen som lastas i hamnen i Halmstad går via, jag hittar på, E22. Om E22 spärras av så kommer gasleveranserna i Sverige att få svårigheter. Därför sätter vi oss på E22. Är det ungefär
Ja, men så här, en central del här är att just när det gäller naturgasförsörjningen, det här har jag skrivit om tidigare, den är väldigt sårbar. Alltså Sverige får alla de industrier som får som använder naturgas i det här, liksom, de här västsvenska industrierna, den kommer ju via en enda ledning från Danmark. Vi har inga stora gaslager. Alltså så här, minsta störning kan få rätt dramatiska effekter.
Okej. Okay. Och det du menar är, det som då skulle kunna vara diskvalificerande här, det är okej att vara miljöpartist och jobba på Forsmark, för att då använder man parlamentariska medel. Men om man är medlem i en organisation som är då beredd att ta till civil olydnad för att stoppa kärnkraften, då är det inte okej att jobba på Forsmark om man har ett så viktigt jobb att man har den kunskapen.
Alltså om man är anti-kärnkraftsaktivist så skulle jag säga, då bör man inte ha en säkerhetsklassad tjänst på Forsmark åtminstone. Mm.
Då är vi med så långt. Nästa fråga, eller nästa kritik som har dykt upp här, det är ju Carl-Oskar Bolins agerande. Och nu tror jag vi behöver lite en tidslinje för att alla ska vara riktigt med. Hur börjar den här storyn egentligen?
Ja,
jag redogjorde för början, men jag har helt rätt.
Ja, men precis. Jag får väl säga så här, jag får väl redogöra för hur den börjar för mig. Och det är ju att i förra veckan, onsdag eftermiddag, så publicerar Fokus den här artikeln om att den här aktivisten har anställts på den här säkerhetsklassade tjänsten. Och så på torsdag morgon så tar jag upp det här på vårt morgonmöte, att jag gärna skulle skriva om det här. Jag har kontakt med Energimyndigheten och då får jag reda på att den här personen har fråntagits sina uppgifter, som de sa vid det tillfället. Mm. Torsdag eftermiddag publicerar jag den här artikeln när jag riktar en uppmaning till Carl-Oskar Bolin inte som ETC påstår ta Robert Andrén i örat, utan att informera sig om så här, vad är det som har hänt här egentligen, eftersom Energimyndigheten inte ville förklara det för mig.
Okay.
Och på torsdag kväll, alltså timmarna efter att min artikel är publicerad, så skriver Carl-Oskar Bolin på X att han har haft en kontakt med Robert Andrén för att liksom informera sig om hur det här kunde hända.
Okej, och utifrån den beskrivningen, tycker du Carl-Oskar Bolin har gjort någonting konstigt där?
Alltså utifrån det jag ser, alltså jag kan ju bara gå på Carl-Oskar Bolins uppgifter, så för mig är det fullständigt odramatiskt. Alltså det här ligger ju i hans uppdrag, och det ligger i en ministers uppdrag att informera sig om myndigheternas arbete på områden som man ansvarar för. Men somligas slutsats har ju blivit att den här kvinnan skulle ha fråntagit sina uppgifter som ett resultat av Carl-Oskar Bohlins kontakt, att han har liksom satt press på energimyndigheten, att det är liksom ministerstyre, och jag har väldigt svårt att se det eftersom hon var ju fråntagen uppgifterna redan innan han kontaktade generaldirektören.
Och det vet du säkert.
Som journalist kan man ju liksom aldrig vara 100% säker, men det är det som Carl-Oskar Bohlin har sagt, och det är ingen annan som har kunnat presentera belägg för att det skulle förhålla sig på något annat sätt.
Okej, okay, ja, men det låter ju rimligt om det är så att han agerar, ja, kanske inte på din uppmaning då, men alltså efter att du hade twittrat, så då det, den kronologin stämmer i så fall.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Då har jag saken lite mer klar för mig. Det jag fortfarande inte riktigt begriper, det är ju det här att man, vad det är som ska bedömas, att det uppstår lojalitetskonflikter och sådär. Jag tycker att Anna har ett ganska bra case ändå, att hon har själv inte deltagit i några sådana här manifestationer. Hon deltade dessutom i en undergrupp till det här Extinction Rebellion som heter Rebellmammorna, som är specialiserade på någon form av sit-down som man sitter och sjunger, vilket då alltså inte är civil olydnad, utan ja, möjligtvis om man inte flyttar sig då, men det är väl möjligtvis störande för dem som ska gå just där. Men så att säga, bör det inte finnas en ganska, alltså yttrandefriheten för människor som jobbar i staten och på myndighet, den är ju också värd att värna, tänker jag.
Ja, och den ifrågasätter jag inte heller, men hur man använder sin yttrandefrihet kan ha konsekvenser för om man är lämplig eller olämplig för ett säkerhetsklassat jobb.
Jo, det förstår jag. Men alltså, om man använder sin yttrandefrihet, då kan man då bli bedömd som olämplig för sitt jobb och helt enkelt förlora det. Det är ju en ganska tydlig personlig konsekvens för människor.
Ja, sen så liksom en liten detalj här är ju så här. Det här handlar om en provanställning. En provanställning får avslutas på vilka grunder som helst. Och det är det som har skett i det här fallet. Det är ingen som har blivit uppsagd eller sparkad, utan det är bara en provanställning som har löpt ut.
Mm. Ytterligare en sak här. Nu kommer vi in på enskilda människor här igen, men eftersom personerna själva har varit ute här. Det är ju så att källan till Fokus ursprungliga uppgifter, vilket då personen själv har vidgått, det är ju en person som tidigare har haft Annas tjänst. Komplicerar det saken?
Komplicerar vet jag inte om jag vill säga. Alltså det är klart att det kan ha en betydelse. Alltså så här, som journalist, när man får uppgifter, nu byggde ju jag liksom, min artikel, det bygger ju på, vad säger, fokusuppgifter som jag i min tur kontrollerade själv. Men när man får information från källor så är det nästan alltid, min erfarenhet, att det är nästan alltid så att källan har ett syfte. Och det måste man förhålla sig till. Och därför måste man göra en självständig bedömning av så här, substansen och relevansen i de uppgifter som man får. Och det gjorde jag i det här fallet, och det visade sig, alltså uppgifterna stämde, och vad säger, konflikten eller den potentiella konflikten med det, vad som gäller vid en säkerhetsprövning var ju helt uppenbara.
Men samtidigt gäller väl också att det som är sant, för att om du får höra att en hög chef på myndighet, jag vet inte, han är en horkar eller han spelar bort myndigheternas pengar på internet. Om du får dem upp, oavsett om du får dem från en gammal fiende till honom, de har varit fiender sedan andra klass och du vet att den här personen hatar, så är ju uppgifterna ändå i sig intressanta ifall de är sanna. Man kan väl inte undgå att ta hänsyn till dem.
Nej, men precis. Alltså, kan man verifiera dem så spelar det egentligen ingen roll varifrån man ursprungligen får informationen.
Nästa fråga här då. Det är uppenbart att när man tittar ut på sociala medier att det här rör någonting som gäller dagens politiska debatt väldigt hårt. Och det är ju just klimatrörelsen och vilken ställning och status vi tillmäter dem och deras metoder. Och det är ju minst sagt omdiskuterat. Du och jag, vi har ju våra tydliga åsikter om den här saken. Andra har andra åsikter. Påverkar det hur man tar ställning i den här frågan, tror du?
Ja, det verkar ju så. Jag inbillar mig att det har en underordnad betydelse för mitt eget ställningstagande. Men jag tycker att liksom den kritik som har riktats mot Fokus och mot oss och mot Carl-Oskar Bohlin har ju liksom i hög grad styrts av människors politiska uppfattningar. Alltså det har ju liksom, det finns opinionsbildare som har liksom spridit uppgiften om att det här handlar om ett högre drev i syfte att få den här personen sparkad, och det är ju direkt felaktigt.
Men det finns väl ändå alltså det här är ju ett ämne vi har pratat om väldigt länge. Jag kan få på, man kan ju ta exempelvis, det har funnits lärare som har varit engagerade i Sverigedemokraterna som har haft svårt att få förlängning på sina vikariat, ett känt exempel som Niklas Orenius plockade fram, det är 20 år sedan nu. Det finns massor med exempel på människor som har en åsikt som av vissa grupper anses vara avvikande eller illegitim, och då så finns det också en idé om att men då ska man inte befinna sig på vissa platser och försöka stoppa det. Och en del menar att detta är en naturlig och rimlig renhållning. Motståndarsidan brukar säga att det handlar om cancelkultur och sådär. Här finns väl ändå ett spänningsfält där vi ändå kommer ofta att landa på olika platser utifrån vilken position vi är, tänker jag. Eller vad tänker du?
Ja, det gör det ju, men samtidigt så skulle jag säga att det har ju alltid varit så att som offentligt anställd och där du ägnar dig åt myndighetsutövning så ska du inte hantera ärenden eller fatta beslut i ärenden där du ens kan av en utomstående kan misstänkas för att ha svårt att hålla isär dina egna personliga drivkrafter och det du satt att hantera. Det här finns formulerat i det som kallas för som statliga värdegrunden. Och min bild är att det har funnits en aningslöshet kring det här, eller liksom ett slarv. Jag har inga som helst synpunkter på att man får rösta på vilka partier man vill när man jobbar i den statliga förvaltningen. Man får vara aktiv i vilka organisationer man vill, men det påverkar vilka arbetsuppgifter man är lämplig för.
Jag tänker ändå, i alla fall från ett borgerligt perspektiv, att det också finns ett värde att särskilja offentliga från det privata. Alltså när man går hem, när man är på myndigheten, då är man myndigheten, så kan man gå hem och vara privat medborgare, dricka grogg i sin hammock och säga vad fan man vill. Och för det är en del av ens privata sfär, och att vi ändå finns ett värde att värna att livet, både samhället och livet, innehåller och måste innehålla olika sfärer där man kan agera olika.
Absolut, och det håller jag helt med om. Och jag ser också en fara i, alltså jag sympatiserar ju till exempel inte med Sverigedemokraternas som vill röka ut aktivister i största allmänhet från den offentliga förvaltningen. För mig är det fullständigt galet, utan det som ska vi måste värna det offentligas oväld och rättsstatens fundament, men inte liksom stoppa politiskt engagerade människor i största allmänhet från att jobba i den offentliga förvaltningen.
Och du tycker inte att du är en del av de mekanismer och krafter som ändå gör det genom ditt agerande här, eller vårt agerande här?
Ja, det får väl andra bedöma, men nej, jag tycker inte det.
Jag ska fortsätta ställa för lite frågor. Det här med att tråla igenom folks sociala medier och titta vad man har likat eller gillat för ett antal år sedan. Jag tittade igenom mina egna företag, så när jag upptäckte så att sedan 2008 så stödjer jag uppenbarligen någon munkprotest i Burma eller Myanmar, eller vad det nu har hunnit byta namn, eller Burma heter det kanske igen. Jag har inte haft en aning om vad den konflikten har tagit vägen på 15 år, men den finns fortfarande bland mina likes någonstans. Alltså, ja. Jag menar, det finns så mycket skit på våra sociala medier så att det är lite svårt att dra slutsatser från det.
Absolut, men i det här, om vi nu går tillbaka till det här konkreta fallet som jag har skrivit om, så där är det ju, alltså sociala medieavtrycket från den här personen är ju helt präglat av hennes politiska engagemang. Det är liksom Extinction Rebellion banner på Facebook, på Facebook-profilen, liksom ständiga inlägg ända fram tills den dag hon får en anställning på Energimyndigheten i höstas. Och även, alltså det, och även väldigt, och det är hon fri att ha, men liksom väldigt kraftfull kritik mot den nuvarande regeringens energipolitik, att regeringens klimatpolitik är en skam för Sverige, uppmuntran av civil olydnad och sånt där som ligger in i närtid och som direkt berör de områden som hon jobbar med.
Mm, okej. Innan vi ser upp det här, jag tänkte bara kolla en sak till med dig. Jag läste DNs artikel med stort intresse. Jag sympatiserar ju inte med klimataktivister, för jag tror de är ganska kontraproduktiva och sådär. Men jag tyckte det var en ganska clean artikel i typen en person, det är synd om, som har blivit utsatt för någonting hon tycker är jobbigt. Den publiceringen tyckte inte jag i sig var särskilt egendomlig.
Nej, det tycker inte jag heller, och jag tycker också synd om den här personen. Det är liksom energi, har någon brustit här så är det ju Energimyndigheten som anställde henne. Så att sen kan jag ju tycka att det är en lite konstig nyhetsvärdering från DN, som inte alls har, de har inte vad jag vet skrivit ett ord om det faktum att Energimyndigheten själv har kommit fram till att den här personen är inte lämpad att ha en säkerhetsklassad tjänst, utan direkt går på den här uppföljande vinkeln.
Jo, men det är ju en vinkel. Man har ju rätt att välja vinkel, och så får man ju... Ingen artikel kan ju innehålla allting, utan man väljer ju alltid en bit av verkligheten. Och att vinkeln så här, den här personen har blivit sparkad av en myndighet och känner sig orättvist behandlad. Det är ju som sagt, det är ju inte någon så här, vi har aldrig sett det förut att journalister skriver så. Det är ju en rimlig vinkel utifrån det perspektivet.
Ja, absolut.
Jaha, vad bra. Då har jag väl fått hyggligt svar på den här frågan. Jag vet faktiskt inte själv riktigt vad jag ska tycka. Jag förstår vad du menar, men jag ser samtidigt den här risken med att man behöver inte använda cancel, men att det ändå blir en viss oro här. Och att, jag menar, det här kommer ju påverka människor också, så att vidare liksom att alla kommer vilja ha ett ordentligt avstånd från att ens riskera att hamna i sådana här situationer, vilket kanske är jättebra, men det avståndet kan ju också innebära att vissa människor känner sig onödigt oroade, avstår onödigt mycket för att engagera sig, och det är ju också ett värde som försvinner, tänker jag.
Ja, nej, jag håller med, men samtidigt, precis som du säger, alltså det finns, när det gäller ju säkerhetsklassade tjänster, det bygger ju i någon mening på en form av cancel-kultur, att det finns, det kan vara så att du gör saker i ditt privatliv som får konsekvenser för dina möjligheter att utföra vissa offentliga arbetsuppgifter.
Mm. Ja, men så är det naturligtvis. Det har ju funnits exempel, inte minst tidigare i Sverige, att människor som i sin ungdom har haft ett radikalt politiskt engagemang senare haft svårt att få vissa tjänster, fast att det kan gått många år. Jag tror att F.G. Persson till och med har skrivit en hel bok om det här som heter En annan tid, ett annat liv, att vi människor lever olika liv, men våra register kvarstår.
Ja, nej, men och både den här vägledningen för säkerhetsprövning och det som jag nämnde tidigare om den här så kallade statliga värdegrunden, den går ju ganska långt i, alltså den statliga värdegrunden, man skulle kunna sammanfatta det med att så här, om någon kan misstänka att du är jävig eller har personliga intressen som påverkar hur du utför dina arbetsuppgifter, då är du jävig och bör avstå från att eller lyftas bort från de arbetsuppgifterna.
Och tänk också, Peter, på att i ditt permanent record så finns ju numera Svenska Dagbladets ledarsida.
Exakt. Ja, jag tror att det finns säkerhetsprövningar som jag också skulle kunna diskvalificeras i.
Det är inte omöjligt. Stort tack, Peter, för att du medverkade i podden idag.
Tack för att jag fick komma.
Och stort tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas inte att den här podden blev okej, trots att det bara var jag och Peter och vi inte riktigt hade någon motpart i fallet, men vi gjorde så på gott vi kunde för att belysa den här frågan, och anledningen till att vi gjorde så här då var att jag tror att många av er funderar på det här, ville ha mer fakta, och helt enkelt kött på ben i det här fallet, för att det är lite snårigt och det finns en del frågor man kan fundera över. Och nu tror jag vi har utkristalliserat några frågor. Vad man ska landa där, det bestämmer ni förstås själva, men nu vet ju ungefär vad det är som det gäller helt enkelt.
Ja, nej, men, och jag tycker att det finns ett jättestort värde i att våra läsare och lyssnare får liksom en inblick i hur, alltså vilka avvägningar och bedömningar vi gör för en publicering. Men jag tycker också att det finns liksom en skyldighet som journalist att kunna, vad säger, vara öppen med hur man har resonerat.
Korvfabriken ska berätta om sina metoder, tycker Peter.
Ja, precis.
Ja, nej, men det är i alla fall det var tanken. Ni får jättegärna höra av er kring det, hur ni tänker, om ni tyckte det här var vettigt sätt att prata. Och vad ni tycker om det aktuella fallet också förstås. Och som vanligt får ni jättegärna höra av er om ni har tankar och förslag och idéer om vad vi ska ta upp i framtiden. Just nu tycker jag det är lite segt nyhetsflöde, så vi behöver alla tips vi kan få. Det ni i alla fall lyssnat på, det är ju förstås Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och det är en podd vars producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.